Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, UnitedHealthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about UnitedHealthcare insurance plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Idag har vi ett personporträtt och intervju med en följare i vår community.
Ja, men idag intervjuar vi Viktor Bull som är under 30 och som skickade ett jättefint mejl. Jag har följt er ett tag och jag har gjort de här grejerna. Och så tyckte jag att det där låter jätteroligt. Det kan hoppas kan inspirera andra. Så vi kommer prata om hur han höjde lönen från 28 000 till 38 000 trots att han är liksom ung direkt efter universitetet. Vi pratar om hans resa, vi pratar om de här böckerna som vi har tipsat om, vad han tog med sig från dem och hur han applicerade det i sitt liv och ja, men vad är ett rikt liv för honom. Så att det blir ett lite annorlunda porträtt och vi hoppas att du gillar det. Och sen tänker jag som vanligt så ses vi i forumet efteråt.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Så varmt välkommen Viktor Bull. Du har ju på LinkedIn skrivit att du är en engagerad fysioterapeut som specialiserat dig på diagnostik och behandling av hjärnskakningar. Eftersom du själv fick uppleva en sådan som satte liksom stopp för din karriär inom karatelandslaget. Du har vunnit 12 SM-guld och därefter så, om jag förstår rätt, pluggade du vid Lunds universitet för att bli då legitimerad fysioterapeut. Och jobbat som föreläsare inom idrottsmedicin och varit en del av medicinska kommittén för Svenska Karatelandslaget. Och du driver podden Hjärnskakningspodden och jobbar med patienter med hjärnskakning på en läkarklinik i Malmö.
Precis.
Varmt välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara.
Ja, och det roliga var så att du skickade ju ett jättefint mejl till mig så för några veckor sedan. Och så var jag så här, wow, detta var så här superinspirerande att läsa liksom om din resa. Så tänkte jag så här, men detta jag ska inte bara svara, utan så här, du får komma över så får vi prata liksom om det. Jag tänker så här, vill du lägga till någonting i presentationen?
Nej, det stämmer alldeles utmärkt. Det är väl en stora före och efter det här med att jag sysslar med sport innan och skadade mig, och det leder fram till vad jag gör idag. Ja. Så det är sånt tydligt klipp.
Ja.
Sen så kom den här ekonomiska resan in mitt i allt detta.
Ja, men precis. Kan du inte berätta, för du skrev så här, jag tror en av de första meningarna i ditt mejl, det var så här, ja men jag har gått från att pengar är inte viktigt i mitt liv till att så att ja, men jag vet hur pengar kan göra livet bättre.
Precis. Alltså, när jag har vuxit upp så har jag fått jättemycket från mina föräldrar och min familj. Det har varit en superbra uppväxt. Men någonting som vi aldrig riktigt har diskuterat vid matbordet är försäljning eller hur man blir rik eller hur man tjänar mycket pengar.
Ja.
Så jag har alltid vuxit upp med att nej, men jag har alltid velat bli fysioterapeut, och så har jag tänkt att den lönen är så här. Ja. Jag accepterar det. Jag behöver inte mer i mitt liv.
Ja.
Men sen räckte det ända fram till april, maj 2020,
ja,
då min bästa vän Hugo skickade ett klipp med Charlie och Mattias,
ja,
så här med, på ekonomi på riktigt, om hur man får degen att växa på riktigt.
Ja.
Och det är bara ett klipp som är 25 minuter långt.
Ja.
Och efter en kvart, när jag inte ens hade hunnit lyssna på hela klippet,
ja,
så ringde jag upp honom och bara, vad har jag gjort? Jag har ju glömt allting. Varför har ingen sagt detta? För jag visste inte ens vad en aktiefond var för någonting. Så du menar att jag kan sätta in pengar här och så växer de bara. Det är ju som magi. Varför har ingen lärt en detta?
Ja.
Och där började det egentligen. Ja. Och sen dess har det blivit en stor motivator i livet. Att jag har insett att okej, jag oavsett om jag skulle förlora alla pengar jag har idag,
ja,
så vet jag ändå att jag kan och kommer att bli rik för att man har fått verktygen. Så det har väl mer varit den resan, istället för att det har varit fokus på summan, så har det varit mer verktygen som har varit häftiga.
Ja. Nej, men jag tycker det där är klokt och coolt, för att det är så där borde vara.
Jag tänker också att det ger en sån trygghet att man vet, som jag har verktygen så jag kan göra, jag kan få pengar att växa igen, även om jag skulle liksom bli av med lite. Mm.
Mm. Det där är ju egentligen, alltså så här, jag fattar ju rationellt att det där är en mycket bättre strategi än att sätta värdet, alltså tryggheten i summan på kontot. För så gör ju många, att man tänker så här, jag har de här pengarna, detta är min trygghet. Men då, vad som ofta händer då, det är ju, då kommer ju rädslan om jag blir av med de pengarna.
Mm.
Medans till Warren Buffett brukar ju, när man ställer sådana frågor till honom på de här shareholders meeting, så sa han, vad är den bästa investeringen man kan göra? Så han sa, men investera i dig själv, för att det är liksom en färdighet eller ett värde som ingen kan...
Det kan inte försvinna.
Det kan ingen kan ta dig ifrån dig.
Mm.
Och där har vi också tänkt oss att det är många i vår ålder som har slutat göra nya saker. Eller försöka lära sig nya saker. Men jag tänker så här, vi ska hoppa tillbaka. Men när du säger så här, men jag vet att jag kan bli rik. Så här, berätta, vad är rikedom för dig? Vad är ett rikt liv? För det blir jag så här nyfiken på.
Alltså, jag tror det är efter att ha läst Rich Dad Poor Dad som man har fått den här uppfattningen av ett rikt liv för mig. Det är att pengamässigt rikt, så är det väl att kunna leva det liv man vill oberoende av intjäning. Man ska kanske kunna leva exakt den vardagen man vill ha, utan att det ska kräva att man måste jobba en timme extra för att fortsätta leva det livet, att man har nått den leveln.
Mm.
Och sen så har det ju varit mycket inspiration från er och böckerna man har läst, att det finns en annan rikedom, och det är att jag vill kunna använda pengarna bättre.
Mm.
För att nu har jag känt så här att det spelar ingen roll att jag har så här mycket, eller om jag hade haft 10 gånger så mycket pengar som jag har i dagsläget.
Mm.
Jag kommer ändå använda dem bättre nu än vad jag är uppväxt med att jag skulle kunna göra.
Ja.
Så det är väl så här, rikedomen för mig är mer att livet är så bra utifrån den här visionen om att okej, jag vet hur jag ska använda pengar för att göra det bättre för mig. Det handlar inte om summan helt, utan det handlar om vad man kan göra med dem och skapa istället. Ja. Den här penseln som du brukar
exakt. Ja, men exakt. Mm. Precis. Ja, men att, precis, att det är en resurs. Men har du liksom några sådana här, för det brukar, jag fick ju den frågan bara häromdagen, så bara, Jan, har du några sådana här mål i livet? Eller jag bara, nej, jag vet inte. Så brukar bli nyfiken. Har du några sådana här, det vill säga, ja, men detta vill jag uppleva, eller detta vill jag köpa, eller detta vill jag göra?
Alltså det jag vill uppleva just nu, det är mycket kring det företagsamma, verksamheten som jag bygger upp med mina kollegor, och att skapa ett större syfte för det jag gör. Det är inte så många som jobbar med det jag jobbar med, och då vill jag få det att växa. Ja. Sen om det är mycket, jag fick läsa den här Die with Zero igen för att få lite nya idéer. Och då insåg jag att jag har ju redan fått göra väldigt mycket saker inom sporten som många andra inte har gjort. För jag, under många år så har jag rest i 28 olika länder, och både i Nordamerika och i Asien och hela Europa. Så jag har redan fått uppleva väldigt mycket och haft ett ganska privilegierat liv för att man har varit bra på sport. Så den här listan med saker som jag vill göra, den har blivit väldigt kort tidigt, känner jag. För jag har inte så himla stora behov. Men det jag har insett nu senare är att jag vill umgås mer med min sambo eller med min familj eller resa med vänner. Så helt plötsligt så listan har minimerats på saker som jag vill köpa. Jag är väldigt ointresserad av att köpa en bil eller en ny TV. Däremot så är jag väldigt intresserad av att spendera pengar för att umgås med andra. Så det är väl det, att man bara vill fortsätta göra det.
Jag pratade faktiskt med en kompis igår kväll som var så här, att när hon fyllde 40, då tog hon så här 40 kompisar. Hon var så här, jag vill inte ha någonting, utan vi är så här, jag fyller 40, vi är 40 stycken och ska åka till Belgien liksom så här i 4 dagar. Och det tyckte jag också var så himla fint. Att de var så här, ja men du vet, detta är ett minne för liksom 40 pers som kommer komma ihåg detta liksom resten av livet.
Men Victor, jag blev lite nyfiken på när din kompis skickade det här klippet. Och du kände så typ mitt i det bara, shit, varför har ingen berättat det här för mig? Och det här är helt ny information. Var det så att du liksom dök ner i det här ekonomiboksträsket, eller vad ska man säga, med böcker och poddar, och alltså att du såg så här, men här finns massa information för mig. Och vad tar du med dig därifrån? Vad var det för verktyg du liksom tyckte bäst om?
Nej, men det var definitivt ett djupdyk i det träsket. Ja. För som person har jag väldigt lätt för att djupdyka i någonting som makes sense. Och bara nörda ner mig. Sen behöver det inte vara nörderi hela livet, utan det kan vara väldigt koncentrerat under några veckor. Och då har jag bland annat er podd och Charlie och Mattias och alla böcker som ni har rekommenderat. Och jag tror att det som skapar själva grundidén, det som jag har tagit med mig mest, det är väl dels hur man tjänar, men också hur man ska förhålla sig till rikedom, men också hur man ska få ut så mycket som möjligt av det. Så det har varit väldigt många olika bitar. Men definitivt ett djupdyk i...
För att det var också en av de grejerna du skrev så här. Men jag har läst Rich Dad, Poor Dad, Just Keep Buying, Psychology of Money, Rikaste Mannen i Babylon, etc. Så här, om du skulle så här, liksom luta dig tillbaka och så tänka att du pratar inte till oss, utan du pratar till någon som liksom inte har läst de här böckerna. Så vad var liksom så här guldkornen? Vad stack ut? Detta var liksom så här, detta var de stora grejerna för mig.
Men jag tror det är en kombination, och jag har tänkt mycket på det. Det är 4 böcker som jag tror att om jag skulle få välja 4 så skulle, för att de jämnar ut varandra.
Eller hur?
För det är så här, Rich Dad Poor Dad, Die with Zero, Psychology of Money och Just Keep Buying. För att när man har läst alla dem, då får man dels så här, genom Rich Dad Poor Dad, det här företagsamma och hela den visionen om att våga. Och Just Keep Buying är ju mycket kring det investerandet. Och Psychology of Money får man en mer sån här överblick. Alltså överskådlig syn på, alltså, så här ser världen ut. Att man inte ska fastna i det här tunnelseendet. Och sen den 4, Die with Zero, är ju verkligen för att få ut så mycket av varenda krona. Att veta att bara det här konceptet att ha en peak i livet. Då man väljer en ålder då man vill vara. Här vill jag vara rikast. Efter det datumet, när jag fyller 50 till exempel, då får jag aldrig bli rikare året efter jämfört med året innan. Utan istället för att man inte ska gå den här linjära och dö med så mycket pengar som möjligt, att man verkligen ska få ut. Så de 4 by far det bästa.
Så. Vad roligt att du säger, för att det är så roligt, för jag rekommenderar också dem, men jag har inte riktigt tänkt på dem att de kompletterar. Nej, utan jag har nu tänkt så här, nej, men de är lite olika. Men, så men det där är roligt. Bara, ja, nej, de kompletterar absolut. Men om vi skulle ta lite så här, vi tar Rich Dad Poor Dad. Mm. Vad tycker du är höjdpunkterna i den? Kan du få också? Vi har gjort 2 avsnitt på den, så att vi går och pratar mycket. Men så här, vad stack ut för dig?
Nej, men jag tror att det är hur han beskriver skillnaden. Jag tror också det är för att jag är uppväxt med föräldrar som vi har alltid haft det bra.
Ja.
Men mamma som är sjuksköterska och pappa som har jobbat inom polisen och nu jobbar han inom en annan position inom Malmö stad.
Ja.
Och så det har aldrig varit det här företagarsnacket vid bordet. Även om vi har företagare utanför familjen, inom släkten. Så vi har aldrig pratat så mycket om det.
Ja.
Så jag känner igen mig mycket att den här Rich Dad och hans tankesätt. Ja. Och det här med att våga hitta nya vägar, skapandet. Och att man inte behöver nöja sig med det som är tryggt. Och sen så har jag fått med alla andra bra saker från mina föräldrar. Så jag tror att jag såg mycket detta att våga ta steget. Att det behöver inte vara så tryggt hela tiden.
Ja, det är väl precis. Ja, men precis. Hade dina, för du har ju startat eget. Mm. Så här, hade dina föräldrar någon så här kommentar? Eller var så här, sen, min mamma sa ju så här, sen skaffar du dig ett just riktigt jobb. Ja. Men
nej, de har varit jättestöttande och hade jag velat bli egenföretagare idag hade de bara stöttat till 100%. Så jag har fått med mig otroligt bra stöttning därifrån. Och sen framförallt inom mina mammas bröder.
Ja.
Många av dem är egenföretagare och jätteduktiga, så vi har det nära oss.
Ja.
Det är bara det har aldrig varit det man har diskuterat vid matbordet när jag vuxit upp, så det var lite nytt för mig egentligen.
Ja, men precis. Nej, jag håller helt med, för så var det för mig också att mina eller våra föräldrar har också varit så här, men min mamma är akademiker och lärare och du vet så här, det är en väg, trygghet har ju varit super eller är fortfarande
super. Ja, men
super,
för många är det väl en väg, alltså ett avlönat arbete liksom. Mm. Så, har det varit för mig också.
Ja, men precis, så att jag tycker han kontrasterar ju ganska bra. Så här, trygghet versus frihet. Det var väl egentligen
jag tror också att Rich Dad Poor Dad författaren Robert Kiyosaki, att han också i många människor kan liksom locka fram det här där man är lite gränslös eller man börjar tänka större och man börjar få syn på att det finns någon annan värld än att gå till jobbet varenda dag och liksom ha en viss lön och den kan inte ändras särskilt mycket.
Mm.
Liksom detta året eller nästa år. Alltså att man kan få, för mig var det så i alla fall att jag fick liksom syn på att det finns något större och det finns folk där och de har en helt annan tillvaro kanske.
Ja.
Och ett mer spännande liv också.
Ja. Ja. Men jag tycker så att det han kontrasterar mest, det är så här, trygghet versus frihet.
Mm.
Att de flesta av oss har trygghet men vi har inte så mycket frihet. Vi har vårt 8-5 jobb. Vi vet vad vi kommer få i pension, vi vet vad som händer om vi blir sjuka, vi vet vad som händer om vi blir arbetslösa, vi vet hur mycket pengar vi får om vi är barn, föräldralediga, så allt är färdigt. Men det blir också, liksom, det som är tryggt blir också tråkigt.
Vilket
jag tror jag såg en undersökning från Nordel, vad det var, tror jag, 60% längtar efter att starta ett eget. Och nu behöver det inte vara starta eget, men att göra någonting där man skapar.
Mm.
Och sen kontrasterar han också så här, men de flesta av oss, vi tjänar pengar på att byta tid och kompetens och energi mot pengar versus han säger så här, men tänk om pengar kan tjäna pengar.
Mm.
Så att det blir liksom hela tiden de här kontrasterna, tänker jag.
Jag tror till och med han säger det, att han inte rekommenderar de flesta att starta företag. Utan det är helt okej. Okay. Alltså ni kan behålla era daytime jobs. Ja. Det är inga problem. Men att man kommer in i detta att istället för att köpa bil och ett nytt garage och en ny cykel, att man köper tillgångar. Och det är väl det som är den stora takeawayn från den boken, skulle jag säga.
Ja, men exakt.
Så att man inte känner någon stress över att jag är ingen företagare.
Nej, exakt. Det är jättebra du säger det, Victor, för att jag lyssnade på någon podd med Ramit Sethi nyss, där han pratade om det här med jobb.
Ja.
Alltså att han har liksom utbildningar i hur man skaffar sig sitt drömjobb, hur man förhandlar lön och sånt. Och sen har han också utbildningar i hur man liksom startar eget och hur man får idéer och sånt. Och han sa så här, ja, väldigt många kommer till mig och tänker så att jobb, det är lite fult. Man ska vara entreprenör. Man ska liksom vara någon som ja, men man ska vara den här coola entreprenören. Och han bara, men det är inte sant för många av oss. För många av oss är det fint liksom, och räcker bra att ha ett jobb. Och sen så kan man ha annan frihet vid sidan av. Liksom.
Ha en Batman-karriär, det ska vi prata om sen också. Så här,
ja, så det tyckte jag, ja, jag tyckte det var så skönt han sa det. För att det är som du säger, Victor, alla kanske inte vill eller bör ska ha företag. Det är inte där friheten kanske ligger heller.
Snarare tvärtom. Att många jobbar jättemycket och tjänar mindre än vad de hade gjort på motsvarande ställe. Mm. Sen vill jag också bara lägga in en passus om Kiyosaki. Alltså han, apropå, jag upplever så här, han pikade ju med den boken. Sen bör man inte följa Kiyosaki på Twitter eller andra grejer, för där säger han många konstiga saker. Mm. Han har haft så här 10 år i rad. Nu kommer kraschen, du ska ha silver och patroner och sånt här. Och jag bara så här,
patroner, vad är det för någonting?
Men ammunition.
Men han är lite amerikansk kanske.
Ja, men precis. Så att jag menar så här, så att boken är fantastisk, sen kan man skita i författaren i det där. Ja. Men jag tänker om vi sen bara gör nedslag i de andra. Då Psychology of Money eller Die with Zero har vi varit. Ja, men låt oss ta på Psychology of Money.
Mm. Det är ju så många olika kapitel i den som kanske inte alltid hänger ihop. Men där är en scen då de är på ett bröllop och han som gifter sig är superrik. Ja. Och så har de en diskussion kring hans rikedom. Men så säger den ena av dem, ja, fast jag har någonting som han aldrig kommer att få.
Ja.
Aha, vad är det?
Enough,
tillräckligt. Ja. Och det är så här det slog ner i mig att ja, alltså, det kan alltid bli mer.
Ja.
Det kan alltid bli mer pengar, större rikedomar, större förmögenhet. Men att man någonstans får ställa sig frågan vad man vill och vad som är tillräckligt för en. För det är nog inte så många som har ställt sig den frågan. Man har bara frågat sig själv vad det är för lite, men inte vad det är tillräckligt. Så jag tror det är stora takeawayn som jag tog från den boken.
Hur har du applicerat det då? Hur tänker du kring tillräckligt i ditt eget liv?
Jag tror att alltså det är ju stora delar, det här är ju så här, ekonomi och förmögenhet och det är ju inte statiskt för 5 år, utan det ändras från år till år vad man tycker och vad man behöver. Men många gånger har jag tänkt att nej, jag behöver inte så dyrt hem.
Ja.
Jag behöver inte någon dyr bil eller en dyr tv, utan vad är det jag känner att jag behöver? Jo, men det som jag tycker om att göra, det är de här bitarna.
Ja.
Hur skaffar jag tillräckligt mycket tid för att göra dem?
Ja.
Så mycket som möjligt. Och sen så kan det ju skifta med tiden. Mm. Att man vill ha ett större hem. Men jag tror nog att jag har ställt mig frågan kring det materiella.
Ja.
Som har blivit väldigt ointressant för mig.
Ja. Det här också när det är tillräckligt och sånt. För du har ju en sambo.
Mm.
Har ni pratat om de här sakerna? Eller är hon med på tåget? Eller,
definitivt. Det blir ju oftast jag som tar upp det.
Ja.
I och med att det är jag som har läst. Men hon är relativt ointresserad egentligen, men hon tycker det är kul när vi väl diskuterar det.
Ja.
För bara det här med att bara ta upp diskussionen, vi kan ha så här mycket i framtiden.
Ja.
Och vi har sagt att vi behöver inte jobba till det att vi är 65.
Ja.
Bara den tanken.
Ja.
Det fanns inte i mitt liv för 4 år sedan. Ja. Det fanns inte ens. Och förmodligen inte i hennes heller. Utan bara detta att okej, om vi gör på det här sättet så kan vi få ut så här mycket av livet just nu.
Ja.
Men samtidigt att när vi kanske är 50 om 20 år, då kanske vi kan välja helt själv vad vi vill göra.
Ja.
Vi kommer inte ha maximalt med pengar, men vi kommer kanske ha tillräckligt för att leva det liv som vi vill göra.
Ja.
Utan att behöva ha
det här. Precis, man fokuserar på en annan ratt.
Ja.
Men jag tycker, alltså, jag blir så glad när du säger det, för att ibland så hör jag eller ser på, liksom, inte så mycket i vårt forum men på andra forum, så bara, nej, men vi pratar inte så mycket om pengar. Mm. Och så blir det för mig så här, alltså att inte prata om pengar, det blir ju som att ja, men då pratar vi inte om livet vi vill ha. Alltså så här, för jag upplever att liksom, inte att pengarna är målet, men pengarna är på något sätt verktyget för att kunna säga, men vi kan gå i pension lite tidigare, eller vi vill uppleva de här sakerna. Att det blir ju möjliggöraren.
Ja, och det är det fina med det. Men jag tror anledningen är att det finns, men som du och jag.
Ja.
Jag hade ju ett väldigt ansträngt förhållande till pengar. Ja. I början av vårt förhållande, att jag tyckte det var svårt att prata om pengar. Jag stod inte för mina behov och mina wants. Liksom att jag ville ha saker. för det var liksom fult och sådär. Och sen så kanske man har slösat pengar på någonting och den andra vet inte det. Och hur ska man berätta detta nu?
Ja,
och
sånt där. Alltså, det där är...
Jag har fortfarande sånt. Ja. Som jag liksom sa, jag måste berätta det här för jag nu, att det inte blev bra där. Ja. så är det lite skamfullt. Jag tror att ju mer man pratar om pengar tillsammans, desto mindre sådana bastioner av skam finns det kvar.
Alltså, och, det ska
jag säga. Och det är så skönt när man bara sa, nej men jag har, så här är det, jag hanterar pengar så här just nu. Jag skulle vilja att det kanske var, eller jag vill fortsätta så här. Ja. Gör det bra för dig?
Ja, liksom. Ja. Och det roliga, det där roliga är ju så att det där funkar ju i all terapi. Så fort man börjar prata om det till någon annan så minskar ju liksom
det
så här,
minskar hela det emotionella trycket liksom på
Ja, exakt. Du vet ju, du gjorde det som någon så här terapikurs. Då skulle man, det som man tyckte var jobbigt, skulle man då berätta för, liksom, du vet, för människor man inte alls kände. Liksom.
Det som man dömde kring för sig själv.
Ja, man behöver inte berätta backstory eller någonting. Och sen så var det roligt, så gick man så här i cirka och sen skulle man lyssna på andras. Och då skulle man berätta samma grej för typ 10 personer. Alltså du vet så här, när man berättat det tredje gången så tycker man så här, men sluta nu pallar jag inte. Och så var det så här en gång till och så bara, och så blev det så här.
Det blev mindre och mindre laddat. Men jag måste bara säga en sak som jag kommer ihåg från den här lilla cirkeln när vi satt. Saker man dömer hos sig själv, och detta har inte med ekonomi att göra, men alla hade någon fundering kring sin näsa. Det var så roligt. Och efter det har jag tänkt så här, det är okej, min näsa är okej. vi var ändå 5 pers.
Ja.
Och alla hade skrivit ner så, min näsa är för stor, min näsa är konstig eller något annat sånt.
Ja. Men är inte det en sån grej att det finns inga snygga näsor?
Nej, jag vet inte. Jag tänker, men det var roligt.
Jag tänker vi hoppa tillbaka.
Ja, vi kan hoppa tillbaka till ekonomin.
Och jag tänker så här, Day with Zero. Du sa det innan, det här med att man peakade.
Ja.
Det var en grej. Har du någon annan höjdpunkt?
Nej, men det är väl... Det är, samma graf egentligen som de jämför, för att när man ser den här ökningen av förmögenhet fram till det att man är 75, och så pekar han som en pil på toppen och väl är 75 och så skrev han, what are they waiting for? Så här, vad ska de med det till?
Ja.
Och det blir också en stor insikt att för mig då, att i och med att jag har investerat väldigt mycket de senaste åren och ingenting jag ångrar, men samtidigt nu har jag insett att okej, någon gång så kommer det bli tillräckligt. Någon gång så kommer det bli för mycket. Och då måste jag nu börja använda pengarna på ett smartare sätt för att inte ångra mig sen. För jag har insett att det är högre risk att jag dör med för mycket pengar på kontot än att jag dör med för lite.
Ja, det roliga är att jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. Och samtidigt så vet jag också att jag sitter där folk där ute och tänker så här, jaja. Världens lyxproblem, dö för mycket med för mycket pengar, då kan man ju liksom ärva bort det. Men vad tänker du liksom så här, hur tänker du kring det där att för mycket pengar?
Förmodligen att man inser att man inte har använt sin tid till det man kanske tycker allra bäst om. Att oavsett hur roligt man har på jobbet så antar jag att man inte tycker att det är roligare än att spendera tid med kanske sina föräldrar innan de blir allt för gamla, eller sin partner eller sina barn. Så jag är orolig för att man ska ångra någonting i slutändan. Bara för att nu har jag nappat så mycket på detta att bara som fysioterapeut och inte höginkomsttagare för 5 öron ändå kan inse att man kan bli rik utan att vara en superföretagare. Man kan lyckas med det ändå. Men då vill jag inte fastna i andra änden att jag sen inser att oj, jag fokuserade för mycket på intjäning och glömde allt det viktiga. Så jag vill så här balansera ut mig själv egentligen.
Ja. Nej, men jag älskar det du säger, för att jag tror också att det handlar om balans. Att det blir, alltså jag tänker mycket på det, så man har ju olika rattar i livet. Och så är det så här, men hur ställer jag så att det blir en bekväm liksom volym på det, eller så här, jag tror Helena, vår kompis, brukar prata om en orkester, att livet är som en orkester, du vill inte att någon del av orkestern spelar för högt eller för högt, eller en annan del hörs inte alls som får komma fram i livet.
Men Victor, får jag fråga bara, hur ser du då till Eller har du liksom någon kalkyl där du kan säga så, okej, men jag samlar så här mycket nötter nu, det vill säga pengar. Och de använder jag en del av och vissa investerar jag. Och då kommer det att bli bra liksom över lång tid. Hur ser du? För att jag tror oftast att man lägger undan mycket pengar och har mycket sen när man är 75 och inte orkar spendera dem. Det har att göra med att man är rädd att det inte ska räcka. Men då måste man ju liksom dela med den tanken också. Att man kan titta på pappret och säga, det kommer att räcka. Och jag kan göra de här sakerna nu som kostar pengar. Och det kommer ändå räcka till senare. Hur har du liksom någon kalkyl eller hur har du gjort?
Jag har ingen kalkyl. Men däremot har jag väl insett med mig själv att, och jag pratade med min polare Hugo och sa också till honom, Hugo, det är mycket större risk att vi kommer ha mycket pengar kvar än att pengarna kommer ta slut. För så är vi som personer. Så det är väl mer bara det att jag, utan en kalkyl så har jag lärt känna mig själv att det är väldigt låg risk att det kommer ta slut. Det är mycket högre risk att jag inte kommer använda det. Och så länge jag har den känslan så bör jag nog börja använda dem på ett annat sätt. Men jag har ingen kalkyl. Utan detta
nej,
är sånt som jag går runt och tänker på.
Det behövs inte nej. Kanske heller. För mig behövs det en kalkyl. För att jag är inte så. Jag tycker om att spendera pengar. Så att jag behöver liksom säga så, nej men okej, det kommer att räcka och jag kan spendera de här pengarna. Men se det i siffror liksom.
Nej, men jag tror att det handlar precis som du säger så här, om beteendet, vanan. Och det är därför jag också brukar säga, de som inte sparar, sparar för lite. Och de som tenderar att spara, sparar för mycket. För att det är just beteende, det är få som är så här räknat ut, jag behöver spara 1258 kronor för att ha 85% sannolikhet för att träffa detta. Men där tänker jag tänker faktiskt ofta att kombinationen är bra, för jag har ibland samtal med klienter där vi pratar om det och då man gör en sån här livsplan eller man räknar på hur mycket pengar blir det. Och då blir det precis som du säger att nej men, tricket är nog att fundera så här, om jag är 80 år gammal, vad är risken att jag kommer ångra mig kring? Och vi hade ju det samtalet bara för någon vecka sedan när vi hade åkt i kvar för att det var så här skidresa. Så kom vi fram till att nu har vi inte åkt på skidresa. Det skulle vi nog ångra.
På fem år.
Men ändå sen när jag bokade efteråt och du vet så att det hade gått. Så här, du vet, flygresa.
Och vi satt så här, där är 8000 där och det blir så många tusen. Då var det ändå som att vi tyckte det var jobbigt.
Jag fick det i förrgår. För att nu köpte jag en weekendresa till min sambo i julklapp. Eller vi har inte beställt den ännu. Men vi så kommer förmodligen åka någonstans inom Europa. Två, tre nätter. Och så tittade jag på, och det skulle ju inte kosta alls mycket egentligen i det stora hela. Men så tittade jag på summan och bara så här, den här summan, jag skulle inte rycka på axlarna en sekund för att investera dem. Men så fort man ska börja konsumera dem så gör det lite ont igen. Men då insåg jag, okej, men då är det ett bevis, tänkte jag, på att jag riskerar att dö med för mycket.
Exakt. När
jag känner den känslan, att jag för vissa kanske tvärtom, gud, jag vill inte investera det, jag vill bara konsumera det. Då riskerar de kanske att få slut. Men så länge jag har den här känslan att det är jobbigt att konsumera, då vet jag att då är det kanske det jag borde göra mer av.
Ja, exakt.
Men tror du inte också att du kommer att, nu vet jag inte hur många sådana weekendresor eller hur du har konsumerat hittills, men ju mer man övar sig på något beteende, desto lättare blir det ju också. Och sen så kanske du ser då pengahögen växa på sitt håll liksom. Så att man ändå får de här minnena och man får pengahögen samtidigt.
Hur är det för dig, Caroline?
Jag tycker att ju mer jag övar på ett beteende, desto lättare blir det.
Ja.
Så tycker jag. Vad säger du?
Nej, absolut.
Jag vet inte.
Har du ett exempel på?
Ja, vad ska vi se?
Tycker du det är lättare att köpa skönhetsprodukter?
Ja, eller? Det tycker jag är lättare nu.
Ja.
Det tycker jag. Ja, alltså detta får vi kanske klippa bort.
Nej, det behöver inte.
Men just med skidresan så är jag så. Jag vet att vi har en pengahög. Och jag vet att vi har tyckt om att åka på skidresor förr. Att det är fina minnen. Vi har gjort det många gånger förr, så då känner jag så här, men det är ingen big deal egentligen, de här 50 000 eller vad vi lägger. För vi kommer att ha minnena, men vi har ändå pengarna också.
Ja, ja.
Alltså, så, för jo, vi har absolut. Ju så mycket
ja,
historia, så jag vet. Jag kanske känner mig trygg i historien.
Ja, ja. Nej, men vad jag tänker är ju att om vi tar Ramizzetti också, så, som vi var inne på. Jag gillar att göra vissa saker strukturellt. Alltså så här, att säga så här, men detta är min regel. Detta är min struktur för det här, för att till exempel nu så har vi ju infört här, inga andra investeringar än indexfonder.
Absolut, ja. Ja. Vi har gjort det.
Ja, så att då har det varit ganska enkelt. När det har kommit det där mejlet med så att vi har investerat lite i vin, så är det så här, nej men det är enkelt att ta bort det. Jag behöver inte ens lägga liksom den mentala energin på så här, ska vi köpa den här, investera den här champagneflaskan? Eller när det kom nu ett erbjudande så här, men vill ni vara med och investera i detta onoterade bolaget? Så är det bara nej. Och sen när det sociala liksom trycket kom, så här, men vi ska investera i det, ska ni inte hänga på? Mm. Så har vi så här, nej men vi har vår regel nu att inga andra investeringar än indexfonder. Eller om vi tar skidresan, hur en regel ser ut där var att okej, vi tittade på att köra upp till Sälen. Och så är det så här, 9 timmar med en 5-åring i bilen. Ja. Går det att göra? Absolut. Är det värt, då när vi tittar så här, det kostar oss 8 000 flyga fram och tillbaka till Sälen. Så ja, men då prioriterar vi hellre liksom 1,5 timmes resa istället för 9 timmars resa. Där vi inte vet så här, behöver vi stanna halvvägs för att de inte pallar. Mm.
För att vi inte heller pallar det.
Ja, ja,
nej, jag tycker det är trist att köra bil så långt.
Ja. Mm. Så att jag tror ju mycket att det handlar om regler faktiskt. Och jag har ju till och med sagt till vissa klienter så här, som ska träna mer på det där. Att, men vet du vad, denna månaden får du inte spara. Ja. Eller alltså, lägg undan 1,000 spänn på ett konto. Och de här pengarna måste du använda till någonting. Och har du inte använt dem i slutet av året, du får inte lov att investera dem. Och då var det någon som var så här, ja, då kan jag ge dem till LO. Och jag bara, varför till LO? Jag tycker inte om LO.
Det här så har man det som en så sån där antimorot.
Ja, precis. Ja. Jag tror mycket att man ska sätta upp regler och struktur.
Alltså, jag fattar inte dina regler riktigt.
Jag tror ni har pratat om det innan, just detta att man har regler för vad man inte köper.
Ja, och regler för vad man också köper.
Precis, att det är viktigt att ha regler för vad man köper.
Men har vi strukturerat upp detta på något vis?
Ja, inte tillräckligt.
Nej,
tydligen.
För jag tror att jag jobbar också efter regler, efter tidsfönster till exempel, att det finns tidsfönster nu. Ja. Men jag vet inte om det är regler egentligen. Alltså jag vet inte om jag fattar det med reglerna.
Ja, men så här,
jag fattar det med att vi inte ska investera i något annat än...
Ja, det är en regel.
Det är en regel.
Ja, du har till exempel ofta så här, du köper numera, har jag sett att det dyker upp såna här i kylskåpet till barnen. Dyker det upp de här Bremhults smoothie.
Ja, eller det stämmer.
Ja, det har vi aldrig köpt in. Det har i min värld varit så här, shit, detta är dyrt. Man köper inte en smoothie för 50 spänn. Mm. Men nu står det en i kylskåpet nästan hela tiden. Och då är jag så här, fan, men det där är något skifte som har skett hos dig. Att nu köper du det.
För ibland... Men det har inte så mycket med regler att göra.
Jo, men jag tror att det är en omedveten grej. Att, alltså så här, du köper det varje gång för barnen tycker om det.
Ja.
Ja, du köper ekogröns, liksom frukt och hallon. Och, så där är alltid hallon eller liksom en champagneflaska eller liknande. Ja.
Eller att man köper från delikatessen. Exakt. Istället för att köpa från... Det som redan står i kylen.
Ja.
Att man har det som en princip. Att nej, vi köper från delikatessen.
Ja, exakt.
Ja.
Men jag tänker så här, vi hoppar tillbaka. To be continued.
Ja, absolut. Det är jättespännande tankar. De kommer väl att hålla på i huvudet. Mm.
Men nu, jag tänkte också en grej där med det. Så skrev du så här, ja, men tack vare era tips så fick jag upp min lön som fysioterapeut från typ 26 till typ 38 på bara 2 år.
Mm.
Så kan du inte berätta, och har du räknat på vilken skillnad det gör?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du får inte titta på mitt
nej,
papper.
Jag har inte räknat på skillnaden det gör, men från början, jag tror att det jobbigaste som fysioterapeut har jag alltid sagt, det är inte lönen, utan det är att alla klagar över sina löner.
Okay.
Jag visste det när jag gick ut universitetet. Jag har gjort en enkel googling. Jag vet att det inte är den fetaste lönen som sjukgymnast eller fysioterapeut. Och detta var ju innan jag började med investeringar. Jag kände att jag accepterar det. Jag accepterar det här livet för jag tycker att det låter som ett väldigt roligt yrke. Och då vill jag göra det. För det är det jag tror att jag kommer vara bra på. Men, och då gick jag in med en ingångslön efter studierna på 26 000 på en vårdcentral. Och ja, jag visste att det var ingen hög lön, men I accept that.
Ja.
Men sen hade jag ju lyssnat jättemycket på era poddar och det här med att våga sätta ett högre pris och våga förhandla. Så då när jag sökte jobb, då satte jag alltid, men då sätter jag 35.
Ja.
Jag ska inte, utan på alla jobb jag sökte så sa jag 35 och blev nekad flertalet gånger. Ja. Nej, du kommer inte få 35, vi tar någon annan.
Ja.
Men till slut så motiverade jag tillräckligt bra och fick 35.
Ja.
Och det var ju första steget. Och sen när jag hade varit där i några månader så tog jag också ett av era tips, vilket var att men gå inte bara in och säg att du önskar en högre lön. För vem tusan önskar inte en högre lön? Det är alla önskar en högre lön.
Ja.
Utan förhandla och motivera varför du ska ha det. Och då la jag fram ett exempel för chefen att okej, jag är villig till att göra detta kommande året. Och i slutet av det här året så vill jag ha den här lönen då, vilket var då 38.
Ja.
Det låter rimligt, sa hon. Och då inser jag, jag kunde sagt högre. Och så här, för jag tyckte att det var modigt. Och det var liksom inte, hon tittade på pappret, alla punkter jag hade radat upp, och hon bara, make sense.
Ja.
Vi säger det. Och jag bara, det blev inte ens en kamp.
Nej.
Nej, men vet du vad det roligaste är? Det är ju att du har varit modig, tycker jag. Och sen så har du ju fått då liksom betalt för ditt mod.
Men jag blev så glad, jag får så här gåshud. Men så här, hur tog du dig igenom just det här? Hur lyckades du arbeta upp modet? Och att stå kvar när du fick en massa nej.
Ja, för det vill jag också veta.
Alltså jag tror jag är ganska temperamentsfull som person och har så svårt att ge mig. Så jag är väldigt så här non-agreeable när det gäller diskussioner och liknande. Så jag tar inte, och sen tror jag också jag har förlorat så många gånger i livet på många olika sätt. Så jag tror att de då tagits med från sporten att det är okej, man vinner nästa match hela tiden. Sen vet jag inte om jag kanske hade varit så som personen då, men jag tror att jag har det lite grann i mig. Så det var aldrig något problem. Utan jag visste att okej, jag sätter den här summan och så kör vi bara. Och till slut så funkade det.
Alltså jag älskar det. Alltså det är så här, det är en fantastisk metafor. Det kommer alltid en ny match. Det kommer alltid en ny våg.
Men också det du säger att du har förlorat så många gånger, så då har det kanske också, du har gjort någonting med det så det inte tar så hårt på dig. Att förlora.
Nej.
Det är ju jätteintressant. Eller tänker jag fel?
Nej, alltså de flesta tävlingar har jag förlorat.
Ja.
För att de flesta tävlingar tar man inte guld på. Så varje tävling jag åkt på har jag nästan förlorat varenda gång. Och då blir det en, man vänjer sig vid den känslan att det är okej. Man vill inte, man jobbar för att inte förlora.
Ja.
Men det är inte hela världen. Det kommer alltid en ny match som man kan ta nästa gång.
Alltså vi måste nästan ha en liten paus här.
Alltså vadå då?
Jo, men det här är ju sånt man vill ge till sina barn liksom så. För att vi har barn som får betyg nu och det är så emotionellt laddat. Och Jan och jag bara, det är bara ett spel och liksom.
Ja.
Men jag har också förlorat många gånger i livet. Och jag känner så, det behöver inte vara så superladdat liksom. Man vänjer sig vid det, precis som du säger. Men jag har liksom inte fått det berättat till mig på det viset som du berättar nu. Att det är liksom, att det förlorar sin laddning. Att förlora, och att det kommer ny match. Och man förlorar många gånger.
Mm.
Och man upplever nederlag många gånger. Då förlorar det lite sin laddning liksom.
Men är det inte så här distinktionsskillnaden, för att citera lite Morgan Housel,
mm-hmm.
det är en jättestor skillnad på att förlora och vara en förlorare.
Ja, det är sant. Men vad är skillnaden egentligen?
Jo.
Är det attityden till sig själv?
Ja,
eller?
Att jag tror att det är väldigt många förlorare i match och så tolv sätter de etiketten på sig själv. Jag är en förlorare. Mm. Jag kan inte detta. Och det Morgan Housel skriver det så här. Nu minns jag inte exakt hans definition, men om vi fortsätter på detta resonemanget, så är ju förlorare är någonting jag är över tid, medan att förlora en match är något jag gör temporärt.
Mm.
Uh-huh.
Och det säger ingenting om mig som en person. Jag kan fortfarande vara en vinnare, men jag har förlorat en match. Alltså står det att
det är jättekult detta alltså. Men håller du med om det som Jan beskriver?
Definitivt. Ja. Jag tror, alltså inom sport, när man tävlar mycket, så är detta väldigt vedertaget.
Ja.
Att man diskuterar detta. För att man åker på många hinder som idrottare. En gång så åkte vi på ett Europamästerskap på Cypern. Och vi åkte dit en vecka innan tävlingen. Och jag var där och tränade varje dag och hejade på de andra. Så skulle jag tävla sista tävlingsdagen. Och så går jag in och förlorar första matchen för att åka hemma. Och det är knäckande. Alltså man spenderar så här ett helt år med att träna inför någonting och så åker man dit, förlorar en match efter att ha spenderat en vecka där.
Ja.
Och sen får man åka hem. Men, så inom sport är det väldigt vedertaget att det kommer att hända.
Mm.
Så det är mer bara att man ska förbereda sig på det. Och de som knäcks av det och slutar, de ser man ju inte.
Mm.
Men de som fortsätter, där är det väldigt vedertaget att man har de här diskussionerna med tränare och idrottspsykologer och varandra.
Mm.
Man förlorar mycket, men det är okej.
Okay.
Mm. Ja, och det definierar inte dig som person.
Nej.
Mm.
Mm.
Mm. Alltså, så coolt.
Mm.
Ja, men för att vi har aldrig, jag tror aldrig du och jag har pratat om det på det viset, Jan.
Nej, alltså
riktigt. Och vi vill ju ge det bort det till våra barn.
Liksom. Mm. Ja, men jag tycker precis, det blev väldigt tydligt. Alltså, Morgan Housel skriver om det så här, being poor, eller, och sen har han något annat ord, men jag minns inte riktigt.
Ja, om vi skulle översätta det till fattigdom och rikedom.
Ja, men jag tror att han skiljer på vara fattig och vara punk.
Mm.
Och han säger så här, du kan förlora dina investeringar, du kan vara punk, men punk är också något du är temporärt.
Mm.
Medans fattig kan du vara hela livet om du har det mindsetet.
Jag tror det är Kiyosaki som
skriver. Ja, han skriver nu också.
Eller han skriver säkert båda.
Ja, skriver samma. Ja. Ja, det är samma.
Större riktänk, att du kan ha 0 kronor på kontot, men du kan ändå ha ett riktänk. Och då vet du att du har verktygen för att bli rik i framtiden.
Ja. Och jag tycker att detta är så sjukt coolt exempel. Att liksom så här, nej men inte ge sig. Jag sätter ribban och förr eller senare så kommer man ju lyckas.
Mm.
Ja, det var det vi pratade om, ja.
Ja.
Ja, med jobbet och...
Ja, men exakt. Och där gillar jag ju också Randy Pausch, som hade Last Lecture, där han pratade om så här, väggen i livet är inte där för att hindra dig, den är där för att hindra alla andra som inte vill det tillräckligt mycket. Så där finns ju massa fysioterapeuter där ute som accepterar den där, för de har blivit stoppade av väggen.
Mm.
Men jag är så här, nej men jag har inte accepterat det här, för väggen är en möjlighet för mig att visa hur viktigt detta är i mitt liv. Och det var roligt, för jag gjorde ett snabbt överslag och så bara slog det, för jag hade en tråd också i forumet där det var någon som skrev så här, men jag är 25 år, hur mycket liksom, är detta en bra lön? Så finns det så här SCB, man kan dra så här, men så här mycket tjänar en 20 till 65-åring så för varje år.
Mm.
Så jag bara slog det där, att för det är coolt, du är 28-ish.
Mm.
Ja. Du tjänar ju, du har ju samma lön som en 50-åring.
Mm.
Så du har ju liksom så här, om man tar så här ekonomiska loppet i livet, så du springer ju där 50-åringarna är redan vid 28 års ålder. Och det tycker jag är ganska coolt. Och de där, bara 12 000 kronorna så tidigt i livet, Alltså det är ju över 6 miljoner kronor i årsinkomst. Mm. Eller för, inte ja. Livsinkomst. Mm. Och av de 6 miljoner så blir det dessutom så här 1,3 miljoner i pension.
Mm.
Bara rakt upp och ner. Ja. Så att det där är ju liksom, snack om liksom en så här megavinst tidigt i livet.
Jag tror det är det som jag vill säga till många också, för jag är inte så företagsam av naturen. Jag måste öva för att bli företagare och ha det mindsetet. För oftast kan jag by default bara gå ner. Anställning, trygghet, jobba inom vården. Ja. Där får du alltid ett jobb.
Ja.
Men jag insåg ju det tidigt att ja, jag behöver inte ens bli företagare. Jag behöver inte ens bli höginkomsttagare. Jag kan fortsätta som fysioterapeut och ändå med rätt investeringsmetoder få ett superrikt liv.
Ja.
Och jag tror väl det är det som många kanske sätter att bli rik, det är så långt borta.
Ja.
För då är det,
det är inte för mig.
Det är inte för mig, för då är det företagen och 14 timmars arbetsdagar och aldrig träffa barnen.
Ja.
Det behöver ju inte vara så.
Nej. Alltså så här, vi måste också slå ner på det. Jag vet att jag är orsak till det där, men det där är också myt att företagare är rika. Några få, absolut. Men majoriteten tjänar ju, alltså återigen, majoriteten tjänar ju mindre än om de hade varit anställda.
Mm.
Så att det där är ju superviktigt. Men bara så att jag kollar, för att du jobbar som anställd på en klinik, eller Ellenbågen.
Precis.
Ja.
Eller Ellenbågen hjärnskakningsmottagning. För att för de som bor i Ellenbågen är ett väldigt stort gammalt läkarhus.
Ja.
Och i det läkarhuset finns jättemånga separata verksamheter som inte har någonting med varandra att göra. Så det är allt från vårdcentraler till ortopeder till liknande. Och i det huset så har vi vår mottagning för just hjärnskakningar. Så Ellenbågen är väldigt många olika verksamheter i samma byggnad.
Ja, men bra. Då har vi löst det också. För jag har varit där flera gånger. Ja, men jag har liksom aldrig fattat upplägget i det där. Men jag tänker om vi bara ska runda tillbaka här. Du är både så här, du är ung, du har precis liksom efter examen och du har kommit upp högt i lön tidigt. Om du skulle liksom så här sammanfatta tips till liksom de som lyssnar eller till någon liksom förälder som vill ge liksom tips till sitt barn som är liksom på väg ut i arbetslivet. Vad skulle just de här, dina bästa tips vara?
Jag tror väl framförallt om man ska jobba inom en offentlig sektor eller som anställd. Mm. Att förstå att man ska kanske inte se chefen som en boss som man måste så här tiga inför eller slåss mot. Utan se chefen mer som en kund.
Mm.
Att om du ska sälja en produkt dig själv till en kund och de ska betala ett bra pris, då måste du presentera produkten som en bra produkt.
Mm.
Så jag tror väl nog att många fastnar i detta att det är dåliga löner, det går inte att förhandla här, chefen vill inte, jag kanske borde sticka, men så blir det samma sak på nästa arbetsplats.
Mm.
Istället bidra med, okej, vad kan jag göra annorlunda för att chefen ska vilja köpa den här dyrare produkten, vilja ge dig en högre lön för att du ska utföra ett bättre arbete. Så jag tror väl att vara lite mer temperamentsfull, lite mer framåt och veta med sig att bara för att du är anställd så är du är inte slav under någon annan.
Mm.
Utan du kan göra väldigt mycket på din arbetsplats och med din lön. Med ganska enkla medel. Det handlar egentligen mer om att våga ta förhandlingen.
Mm. Mm, precis, alltså, jag tänker mycket på det så här, sätta sig runt, att man sitter på samma sida bordet.
Mm.
För jag tror att ofta gör man folk till motståndare snarare än så här, men titta här, vi har ett gemensamt problem. Så här, du vill att jag ska göra vissa arbetsuppgifter, jag vill att vi ska jobba här, vi ska trivas tillsammans, vi ska liksom skapa värde för kunderna.
Mm.
Hur gör vi detta på bästa sätt?
Ja, men att man också ser då chefens...
Ser det från chefen?
Ser det från chefens håll, ja.
Ja, det där brukar jag säga. Det är ett av de bästa, så här, om man vill göra karriär. Se det alltid en, två nivåer högre upp än vad du själv är.
Mm.
Men det kan ju vara så att man behöver lite tid på en arbetsplats innan man...
Man behöver erfarenhet.
Ja, man behöver erfarenhet för att kunna se de sakerna.
Ja,
så det ska man
väl lära. Men alltså, där kan man ju också sno från Rich Dad Poor Dad. Earn while you learn. Mm. Alltså det är det bästa att lär dig på jobbet. Och så säger jag också, men jag tar detta jobbet för nu ska jag lära mig i två år.
Mm.
Men det är så ganska enkla medel. Och har du några så här tips där? Som, hur gjorde du när du sa så här, nej, men om jag gör de här grejerna så skulle jag önska 10% högre lön.
Mm.
Vad var det för några grejer? Alltså bara som att man får en känsla för det.
Jo, men bra. Jag tror att man ska se till vad verksamheten behöver. Ja. Och kanske inte till vad man själva vill. Mm. För då jobbar jag på en vårdcentral. Och överlag i Sverige när det gäller vårdcentraler, det är ont om läkare och det är ont om läkartider.
Mm.
Det är det stora. Det är långa väntetider och det är dålig tillgänglighet på många ställen. Och då såg jag, ja, det är det största problemet. Mm. Vad kan jag göra? För jag är inte läkare, jag är fysioterapeut. Vad kan jag göra för att avlasta dem?
Mm.
För att om jag tar en del av deras arbetsuppgifter och får mer betalt för det, då kommer det löna sig för verksamheten i stort, för att då kommer det bli bättre tillgänglighet till läkarna. Så tänkte jag. Så då tog jag upp det här med chefen och sa, ja, men största problemet här, det är ju att det är långa väntetider till läkarna. Ja, helt riktigt. Bra. Då är jag villig till att göra den här uppgiften och den uppgiften. Jag kan inte de uppgifterna nu, men om jag börjar idag så vill jag ha den här lönen om ett år, om jag uppfyller de två kraven, att jag har tagit upp över de två uppgifterna för att avlasta läkarna.
Mm.
Låter det fair? Ja, men då gjorde det det. Så jag tror väl det är att se till verksamhetens behov och se vad du kan bidra med i så fall. Och ha det som en förhandling. Och inte anta att, jo men jag gör de här sakerna redan och därför vill jag ha högre lön för det som jag redan gör, utan bidra, vad kan du göra ytterligare, ta över för ansvarsområden för att förtjäna nästa steg. Jag tror väl det är en bättre förhandling.
Absolut. Nej, men jag älskar det. Jag läste också någon bok att det var någon som gav sina barn veckopeng för jobbet de gjorde, man gav dem veckopeng också när de upptäckte ett problem. Att just också så här lära sig se, men vad är problemet i verksamheten? Och det är kanske många som aldrig ens har tänkt den tanken. Så här, vad är problemet i vår verksamhet just nu? Och hur skulle jag kunna vara en del av den lösningen? Coolt. Nej, och sen skrev du också så här, nej, men jag har lagt av pengar i indexfonder och Lysa. Och jag har sparat liksom flera hundratusen på 3,5 år. Och bara genom lön och extra inkomst i ett pyttelitet bolag som är en Batman-karriär.
Mm.
Kan du inte berätta lite mer?
Jo, alltså det jag gör om dagarna just nu är att jag driver en hjärnskakningsmottagning. Och det gör jag som anställd.
Ja.
Men i flera år så har jag haft ett litet bolag bredvid min anställning. För jag har varit heltidsanställd sedan jag blev färdig fysioterapeut. Men det här bolaget då har jag använt för att konsulta eller föreläsa när det gäller just hjärnskakningar. Och vara ute i klubbar och hjälpa spelare med rehabilitering som har skadat sig. Och genom det, ja men då har jag, dels är det för att jag har haft tid till det på kvällarna. Men där har jag så här fått lära mig hela företagsbiten.
Mm.
Jag startade ett aktiebolag bara för att, ja men det är klart man ska ha ett aktiebolag. Och så har det blivit ifrågasatt i flera år. Jag sa, varför startar jag inte bara en enskild firma? Jag var 23 eller vad jag nu var. Varför börjar jag inte bara enkelt? Jag var jätteledsen av det tills du sa in på det att du rekommenderar alla starta aktiebolag.
Ja.
Och sen dess, bra, nu är det lugnt.
Och du kunde hämta upp KT igen de 5 åren tidigare?
Ja.
Ja, ja, bra. Ja, men vad bra.
Och då fick jag den här företagarbiten och fick jobba upp det. Och det har inte varit så mycket prestige och det har inte varit jättemycket omsättning i företaget. Det har varit några tusenlappar i månaden.
Men bara några tusenlappar om man bredvid en heltidsanställning, det är ju magiskt.
Ja, nej, definitivt. Och sen så har jag bränt mycket för att jag har köpt in saker. Men det har varit så här, att kunna leka företagare utan att det är viktigt. Jag behöver inte plocka ut någon pengar och liknande. Men jag har ändå lyckats ta en utdelning på företaget. Och på det sättet så har jag fått verktyg på fritiden som en hobby som... Dels har genererat mycket kunskap för att jag har gjort mycket misstag och lärt mig mycket. Jag visste inte ens vad moms var när jag startade företaget. Utan då fick jag så här, gå på kurser, gratiskurser med Skatteverket. Jag fattade ingenting, jag hade noll koll. Men då har det blivit dels en hobby och lärande samtidigt som det har kunnat generera pengar under tiden.
Ja.
Så det har varit sjukt roligt.
Ja. Och framförallt så tror jag också så här... Jag tror att det bidrar dessutom i ditt jobb sen som anställd.
Mm.
För du har en helt annan förståelse för hur ekonomi hänger ihop, hur företag hänger ihop, att kanske till och med se de där problemen.
Mm. De där dolda strukturerna som leder fram till att man kan ta ut en lön. Ja, men det är precis som du säger. Man förstår bättre hur allt hänger ihop. Mm. Liksom.
Alltså jag älskar ju det där, för att det där, jag brukar ju prata ibland där med storebror, lillebror och lillasyster. Att många tror ibland att så här, när jag ska starta eget, och är så här, jag jobbar som anställd, sen säger jag upp mig, sen startar jag eget. Och jag blir alltid så här, någon säger bara så här, det är skitläskigt, jag skulle avråda alla från det där. Utan det bästa är ju att göra det så här parallellt, precis så som du har gjort. Och att det inte behöver, då behöver det inte vara någon press. Och allt blir ju en bonus, precis som du säger. Och dessutom så är det ju liksom en ganska, vissa kostnader kan du ju då ta dessutom på bolaget. Så att det, jag ser ju så här, liksom fallhöjden, det är ju väldigt, väldigt låg i en sådan situation.
Men Victor, du sa det innan vi började spela in podden, att du har startat en podd och att du har ett Instagram-konto då från den här sidoverksamheten. Kan du berätta lite mer om det?
Alltså detta började ju under tiden som jag jobbade med annat som anställd och jag jobbade med hjärnskakningar i mitt eget företag på fritiden. Och då tänkte jag att jag startar ett Instagram-konto då jag lägger upp gratis tips och information om det, så här funkar en hjärnskakning, så här kan man må, här är tips på hur man kan rehabilitera sig själv. Och det har varit den viktigaste faktorn för mig egentligen, för att jag har kanske 2,7 tusen följare, så det är inte mycket, men det har genererat så himla mycket respons. Ja. Från personer som är drabbade av hjärnskakningar. Och det har gjort också att jag har startat en hjärnskakningspodd, eller hjärnskakningspodden. Och lägger ut avsnitt där. Och det har gett jättebra respons det också. Så jag har märkt att ju mer saker man har gett gratis och bara velat få ut det, desto mer har man fått tillbaka. Så det har blivit så här självkörande. Så.
Men vad heter ditt Instagram-konto?
Fysio hjärnskakning. Ja,
vi kan lägga upp en länk.
Vi lägger en länk. Mm.
Men det där tycker jag också är så himla fint. För att det där är också det som Kiyosaki pratar om. Så här, där är ett överflöd. Man behöver inte vara liksom i brist. Utan så här, ge människor värde. Eller så här, så som jag kommer ihåg, det var så här, hjälp andra människor att få det de vill ha, så kommer de hjälpa dig att få det du vill ha. Och var den som ger först och ger mest.
Det är jättefint. Men Victor, vad har du fått? Du säger att du har fått jättefin respons och så. Vad är det, hur ser den ut, den responsen? Är det att folk har hört av sig och du har kunnat ha dialoger med människor, eller hur har det sett ut?
Alltså det största problemet man ska komma ihåg med hjärnskakningar, det är att det är ett väldigt underbehandlat problem. Det är väldigt många som får en hjärnskakning och majoriteten blir bra av sig självt. Men de det är verkligt synd om, det är de som har problem i många månader och år och är sjukskrivna och man får inte riktigt något stöd i detta. Så det har ju varit den största gruppen, och det har varit allt ifrån före detta idrottare till folk som har varit med om bilolyckor eller cykelolyckor på fritiden. Det är de som har hört av sig och tagit del av de här tipsen. Att de har gått ifrån att vara rädd för sina symptom, vara rädd för att leva, till att återhämtningen sker genom att börja exponera sig, börja försöka utmana sig själv på olika sätt i livet. Så det är ju den stora patientgruppen som har gett den största responsen.
Men en vanlig fråga som brukar komma med så här... Men jag får inte lov att ha sidoverksamhet eller på jobbet. Och jag tänker så här, du har ändå en sidoverksamhet som ligger ganska nära det du gör på dagtid. Alltså din Batman-karriär och din dagkarriär är lite samma. Och där, hur har du löst det?
Tidigare löste jag det genom att man fick ju anmäla en bisyssla. Och den bisysslan konkurrerade inte med den vårdcentralen som jag jobbade på. Men det jag gör idag, det är ju att när jag åkte ut och fick träffa lite handbollsspelare i Ystad som hade drabbats av hjärnskakningar. Där jobbar en läkare som har varit läkare för handbollslandslagets herrar i 10 år. Och det är numera min chef. Så där pratade vi ihop oss, Daniel Järhag heter han. Och då bestämde vi oss att vi ska starta en hjärnskakningsmottagning tillsammans. Och det innebär ju att sedan den mottagningen startade... tidigt i år så bedriver jag väldigt lite, om ens någon, verksamhet i mitt eget bolag. Så i år har varit det första året då jag inte gör så mycket i mitt eget
jobb. Så din Batman-karriär har nästan blivit din dagkarriär.
Ja, precis. Fast som anställd. Och för mig har det varit, alltså jag hade inget, jag lever lite av en dröm. För att det jag ville, det var att starta en hjärnskakningsmottagning. Ja. Men jag hade inte kunnat göra det själv idag. Utan jag tänkte att det skulle vara om 10 år. Men tack vare mina två läkarkollegor, eller chefer blev det egentligen. Som tog tag i detta och lyckades möjliggöra att vi driver mottagningen tillsammans. Ja. Då kunde jag börja göra det nu. Så Batman-karriären har blivit mycket, mycket mindre.
Ja.
Men bara för det bättre.
Ja. Ja, men och det där är så coolt också, du vet, för det så tänker jag också folk ibland, men det ska jag göra om 10 år.
Ja, men vänta, vad var det du gjorde då som gör att du ligger 10 år före?
Ja, men prata och ta möjligheten.
Ja, precis. Möjligheter som uppenbarar sig genom att du höll på med din Batman-karriär.
Ja.
Du tog de möjligheterna.
Ja.
Ja. Okej, jag vill bara vara tydlig. Jo, men för ibland kan man tänka så här, men hur då? Det kan inte jag göra. Nej, men det handlar ju om att se möjligheterna, eller hur, när de dyker upp.
Ja, och detta är också varför jag alltid pratar så här. Men du vet, gör din sidogrej, det du tycker är roligt. För man har ingen aning vart det tar vägen. Och bara genom att du gjorde det där vid sidan. Ja, men så här, hade man gissat så här för 5 år sedan eller 10 år sedan. Så här, nej, men du vet, så här, när du är 28 så kommer du driva detta tillsammans med andra. Du kommer ha en lön som en 50-åring. Och du kommer alla så här. Då hade man ju inte, trott att människan var seriös.
Nej.
Eller hur?
Jag menar, när jag var 21 och fick min sista hjärnskakning.
Ja.
Då förlorade jag ju dels 2 jobb under den tiden. Hade svårt att klara av studierna.
Ja.
Och hade svårt i förhållanden och liknande.
Ja.
Och nu är jag helt frisk och mår helt bra. Men det pågick i cirka 4 år.
Ja.
Och under den tiden hade jag ingen aning om att det skulle bli detta. Så det har blivit så, från en förlorad idrottskarriär som var framgångsrik.
Ja.
Som ledde till att jag mådde väldigt dåligt i många år. Och nu jobbar med att behandla den skadan som jag mådde dåligt av. Så jag tycker att det har flutit på väldigt mycket, och med tanke på vad jag var för 5 eller 10 år sedan, det går så fort. Man kan inte ens föreställa sig vart man kommer vara egentligen.
Ja.
Nej. Mm. Men är det på något vis en tillgång för dig i ditt jobb nu att du själv har haft en sån hjärnskakning som har pågått så, liksom haft effekt så länge på ditt liv?
Definitivt, för det är ju den stora patientgruppen som jag träffar, de som lever så som jag levde då.
Mm.
Sen tror jag också att det ger en viss, att folk tycker att det känns bra att de pratar med en person som har varit, sen tycker inte jag att det ska krävas för att man ska kunna hjälpa folk, men det är många som upplever att det känns skönt att prata med någon som har gått igenom ungefär samma sak.
Mm. Ja, men exakt. Jag tänker så här, jag måste ställa en fråga också om sparandet.
Mm.
Eftersom annars kommer ju de andra så bara, men Jan, det är en ekonomi.
Precis.
Men hur är din plan för sparandet? Vad är strategin?
Strategin är egentligen att jag vill vara ekonomiskt oberoende tillräckligt för att leva. Det behöver inte vara flashigt, det behöver inte vara mycket. Enough is enough. Men jag vill, när jag är omkring 45-50, så vill jag inte behöva tvingas gå till ett jobb för att jag måste av pengarskäl, utan mer för att man vill och att det är så vi lever.
Mm.
Och om det är så att vi skulle få barn och någon av oss vill spendera mer tid eller behöver spendera mer tid med barnen, om de skulle bli sjuka eller liknande, då ska den möjligheten finnas att ha fler valmöjligheter. Det behöver inte vara en specifik grej, bara att ha möjligheten att välja.
Ja, som Jonathan pratar, öka möjlighetsutrymmet. Men du sitter inte hemma med liksom så här Monte Carlo simulationer och liksom bästa räntefonderna och så.
Nej, jag är ganska nöjd, utan jag har investerat både på Avanza och Lysa och fördelar det jämnt, och det går i väldigt mycket med linje i det som ni lär ut.
Ja. Ja, men det där är också så roligt att många gånger, eller detta är också så här, tack för att du bekräftar min tes att sparandet är ju så här, det ska vara en bigrej, utan man lägger tiden någon annanstans, och sen så blir man liksom så här förvånad hur snabbt det går och hur mycket pengar det faktiskt blir. blir över tid.
Men ett stort misstag jag gjorde i början. Jag lyssnade lite för mycket på dig.
Jag sa. För att
då min bästa vän Hugo, han introducerade mig för det här sparande. Och jag blev hooked direkt. Och så hjälpte han mig. Okej, vi lägger upp de här fonderna på Avanza. Och så sätter vi ett autogiro. Och så tickar det på varje månad. Och det gjorde det. Och så hade jag lyssnat på dig där du sa att var oengagerad, logga inte in, gå inte in och ändra det. Det blir bara sämre. Och då tog jag an det. Ja, men då ska jag inte logga in. För forskningen säger att man ska inte logga in. Problemet var då när efter ett halvårs investerande under en riktig bull market 2020 så loggade vi in och så sa Hugo: dina grafer ser jättekonstiga ut. För det som hade hänt, jag hade lagt in pengar på Avanza, men det hade inte köpts någonting. Nej! Det hade inte investerats någonting på ett halvår.
Ja, men så kan ju hända.
Ja, och du vet, för jag bara, ja, men man ska ju inte logga in och så här reta dem. Vad är det ni går in och kollar på egentligen? Och du vet, det är så, jag kan visa dig, för när man tittar på Avanza-grafen, från start, så är det bara så här, som att någon har dött, så här hjärtmonitorn. Det är bara pip och ett långt pip, och sen börjar det växa.
Oh, vad
roligt. Men den erfarenheten kommer du lära dig av att man måste in och kolla att allt ser okej ut ibland.
Och nu kan man garva åt det. Och sen är det, så, det är därför jag också gillar Lisa eller de här andra, för att där händer inte det. Men, jag ber om ursäkt, jag ska förtydliga
det där. Det är en rolig historia. Men jag var inte glad då.
Nej, precis. Ja, men bra. Jag tänker också sen har du också skrivit liksom andra att du har läst där liksom den här boken Goldstein om bostadsrätter och sen har du skrivit också att jag börjat diskutera pengar med min sambo och liksom vi har fått fler möjligheter. Om du skulle liksom så här sammanfatta liksom, för att jag skulle ändå säga så här, du är ganska tidigt i din ekonomiska resa. Vilka liksom tips vilka saker är du stolt över på den här resan som du har gjort de här åren?
Alltså det bästa med allt detta, det som gör mig glad när jag tänker på det. Det är inte siffrorna i sig, utan det är det att jag har fått så mycket verktyg på kort tid som jag inte är uppväxt med. Och det är väl det som gör mig glad, att jag har fått så mycket erfarenhet och kunskap och blivit så här ekonomisk intelligent, vilket jag nu jämför med att jag inte var för 4 år sedan. Så oftast är det är egentligen det. Big takeaway. Det är inte att...
gjorde en så här litet skifte i livet som liksom på 10 år kommer göra grymt stor skillnad.
Verkligen.
Ja, coolt.
Och sen har jag skrivit till Goldstein också och tackat för hans böcker. För det blev också en sån stor grej att... jag läste igenom båda hans böcker kring...
hur man ska köpa en bostadsrätt.
Exakt. Sjukt bra böcker. Och så har skapat Excel-filer och läser årsredovisningar för bostadsrättsföreningar. Alltså, och bara det blev jag så här superglad över. Att kunna göra det. Ja. Att det här valet av nästa bostadsrätt, om det nu blir det, kommer inte vara ett problem.
Ja. Nej. Ja. Ja, men det är ju det där också. Att känna så här, men jag har koll på läget. Jag kan driva en konversation, alltså, eller jag kan driva ett projekt. Jag är inte liksom, sitter inte i baksätet av bilen. Jag håller helt med. Nej, men jag tänker så här, avslutningsvis, är det någonting du tänker som vi inte har pratat om?
Nej, alltså tycker vi har täckt det mesta, och jag kan väl egentligen bara säga ett stort tack för allting. För dels har jag lyssnat jättemycket på er podd och fått jättemycket boktips och kunnat bolla tankar med kompisar och familj. Så jag har fått ut extremt mycket. Och sen förstår jag att det räcker inte bara med att sätta hörlurarna med en podd till någon annan. Man måste göra någonting aktivt. Och jag har väl kanske haft en talang för att djupdyka i någonting som jag tycker verkar sjukt vettigt. Men jag kan säga att jämför man mitt liv för 4 år sedan, vilket var ett jättebra liv, men mindsetet när det gäller pengar och framtid och investering, helt annorlunda. Genom att lyssna på er podd.
Och tack själv, Victor. Och där vill jag verkligen också skicka tillbaka det, för att det är liksom inte vi som har gjort skillnaden i ditt liv, utan det är så här, det är ju du som har gjort det. Så att det är verkligen det handlar om, att inte bara få insikten men sen faktiskt agera på den. Mm. Men då tänker jag så här, avslutningsfråga, så här, har du firat?
Jag tror att resan kom in där lite. Ja. Och jag vet att du nämnde det här med att man skulle fira, att man gör på det sättet vi gör. Ja. Jag har inte bestämt riktigt hur.
Ja.
Men det kanske blir att vi gör någonting under resan som vi annars inte hade gjort. Ja, att man gör någonting ännu extra, bara av den enkla anledningen. För jag tyckte det var väldigt fint att du skrev det, att bra jobbat, sluta med det du gör, kontakta din sambo, boka in någonting som gör att ni firar, att ni faktiskt gör på det här sättet.
Ja.
Och att man inte bara fast, för det kan också bli ett ekorrhjul.
Ja, gud ja.
Att man firar att man faktiskt har gjort bra saker för sig.
Ja, men det, precis, för annars blir det så lätt så här, man bakar kakan i ugnen hela tiden, men sen käkar man aldrig, man tar aldrig ut den, utan det får bara vara där.
Ja.
Ja, men snyggt. Du, och om man vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig?
Instagram är egentligen lättast att kontakta mig på. Fysio hjärnskakning. Sen har vi en hemsida också, men Instagramen är absolut enklast.
Ja. Och hemsidan är?
Fysiohjärnskakning.se. Så det är samma som Instagramen egentligen.
Ja, men precis. Ja, men Victor, fantastiskt stort tack. Tack för att du var så generös och delade med dig och liksom delade med dig av tips och tankar. Och jag tänker så här, vi får göra uppföljning här sen om något år, så bara så här, hur går det? Och ta med sambon också. Så här. Hur har det varit att leva?
Om hon vill
det.
Tack så mycket. Jag ska tacka. Kul att vara här.
Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.